Hej, välkommen till Newman, ett projekt finansierat av Europeiska unionens Erasmus Plus-program. I det här kapitlet kommer vi att prata om empati för att förebygga könsdiskriminering på arbetsplatsen. Vi kommer att ge verktyg med genusperspektiv som tillhandahålls av Emotional Intelligence and Alternative Masculinities. I det här första kapitlet av Empatipodden kommer vi att zooma in på själva terminologin för att kunna bedöma och analysera empatins praktik och relevans i samhället och på arbetsplatsen är det viktigt att få en så korrekt förståelse som möjligt av ordet. Detta kommer i sin tur att ge mer djupgående kunskap om relevansen av empati och hur den kan användas i sin mest utvecklade form. Termen empati har analyserats och konceptualiserats av främst manliga psykologer, sociologer och forskare. Man kan säga att terminologin empati till största delen är en produkt av ett manligt perspektiv som vi har kommit att förstå det i dess nuvarande konstruktion. Eftersom ojämlikhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen kommer att tas upp i Empatipodden så är det viktigt att vara medveten om att tillgängligt material och kunskap om empati främst är framtaget av män och därför inte fullt utvecklat. För att empati ska komma samhället till nytta behövs lika många kvinnliga forskare, experter och akademiker för att analysera och konceptualisera den. Vad är empati? Ordet empati härstammar från den tyska psykologiska termen Einfühlung som bokstavligen betyder att känna in. Egentligen var det terminologin sympati som först kom från ordet Einfühlung och att empati föddes ur sympati. Mer om skillnaderna mellan de två orden kommer att diskuteras senare. Ordet empati användes först i psykologiska experiment för att liva upp ett föremål eller för att projicera ens egna inbillade känslor på världen. I mitten av århundradet skiftade det från projicerad empati till interpersonell empati, vilket innebär en bedömning av en annan persons tankar eller känslor. I jämförelse med projicerad empati tillför interpersonell empati en social komponent. Under de senaste decennierna har flera studier inom neurovetenskapen visat att empati är en neurologisk simulering. När man observerar andras smärta eller ångest aktiveras liknande neurala nätverk, spegelneuroner, som den direkta upplevelsen av känslan. Det tvistas inom psykosociologin om huruvida empati verkligen underbyggs av neuronernas spegeleffekter. Empati innebär snarare ett bredare spektrum av begrepp, till exempel veta, föreställa sig, känna, kunna anamma andras tankar, känslor och lidande och sätta sig in i någon annan situation. Eftersom terminologin först kom till för ett sekel sedan har dess betydelser, förklaringar och konnotationer förändrats. Det har definierats, omdefinierats och förfinats. Å ena sidan tros empati vara en medfödd förmåga och att de flesta mer eller mindre är empatiska varelser, medan å andra sidan empati anses vara en färdighet. Åtminstone tror man att det kan förbättras och eller framkallas genom att lyssna och vara närvarande i syfte att tillämpa eller öva empati under förutsättning att det görs under trygga former. Forskare, sociologer och psykologer har sina egna och ibland motstridiga åsikter om empati som därför fortfarande är föremål för noggrann vetenskaplig granskning och analys av olika discipliner inom besläktade expertområden och inte enkelt kan definieras i ett tydligt isolerat begrepp. Empatins gemensamma nämnare kan dock sammanfattas som förmågan och eller viljan att förstå och bekräfta en annan persons smärta och skapa en koppling på en känslomässig nivå som gör att denna känner sig sedd, hörd och förstådd. Empati är en av de fem nyckelkomponenterna i emotionell intelligens. Förmågan att uppfatta, utvärdera, uttrycka och kontrollera känslor. Enligt psykologen Daniel Goleman utvecklas det genom tre stadier. Kognitiv empati, affektiv eller emotionell empati, medkännande empati. Kognitiv empati innebär att kunna förstå hur en annan person känner eller tänker. Det kräver inget känslomässigt engagemang. Ingen äkta rapport kan dock skapas och den kan användas för att kontrollera eller manipulera andra. Affektiv eller känslomässig empati innebär förmågan att förstå en annan persons känslor, kunna känna oro och skapa en genuin relation med andra. Den empatiska kan dock uppleva känslomässig överbelastning som kan leda till empathy fatigue eller att upprepade gånger ha utsatts för andras traumatiska upplevelser. Medkännande empati innefattar hur och vad en annan person känner och tänker. Forskarna Daniel Goleman och Paul Ekman formulerar medkännande empati så här. När vi ägnar oss åt medkännande empati överväldigas vi inte av känslor utan inspireras snarare till att stödja andra och vidta kloka åtgärder som är förankrat i både huvud och hjärta. Medkännande empati omfattar både affektiv och kognitiv empati på ett balanserat och handlingsorienterat sätt. Notera att det krävs åtgärder. För att få en mer korrekt förståelse av empati och betydelsen av den i samhället och på arbetsplatsen är det också värt att titta på vad empati inte är eller inte bör innefatta. För att kunna relatera till och förstå en annan persons synvinkel eller ångest bör den vara fri från dömande, kritik, fördomar och välmenande rådgivning i första hand. I vissa artiklar föreslås att använda sin magkänsla för att undvika detta. Forskare inom neurovetenskapen säger dock att, citat, magkänslan är ett system för mönsterigenkänning designad för att hålla dig trygg och frisk men kan hålla dig tillbaka baserat på rädsla. Magkänslan kan vara projicerande baserat på tidigare erfarenheter och trauman, slutcitat. Då kan det göra mer skada än nytta att följa sin magkänsla. Självmedvetenhet, det vill säga att bli medveten om sina rädslor och fördomar samt projiceringen av dessa, är avgörande för att kunna använda sin empati. Detta istället för att lyssna på magen som vissa felaktigt tolkar som intuitiv visdom. Eftersom empati är en viktig del av emotionell intelligens och eftersom känslor är hjärtats språk skulle man kunna säga att empati innebär att använda hjärtats intelligens istället för magens. Sympati är den förmåga som ligger närmast empati. Som tidigare nämnt är sympati föregångare och moder till empati. Därför används båda orden synonymt och anses utbytbara. Ändå är sympati och empati inte samma sak. Det finns en betydande skillnad mellan de två. Merriam-Webster Dictionary beskriver skillnaderna så här. Sympati är när du delar andras känslor. Empati är när du förstår andras känslor men inte nödvändigtvis delar dem. Till exempel den ensamstående mamman som behöver arbeta heltid för att klara sig men känner sig utmattad och samtidigt ledsen eftersom hon inte kan vara där för sitt barn. Hennes utmaningar kan bäst delas med andra ensamstående mammor som arbetar under samma villkor. Många ensamstående kvinnor kan nog lätt sympatisera med kvinnan i det här fallet. Att visa genuin empati är dock annorlunda och det bästa sättet att visa det är att ta samma situation som den ensamstående mamman men nu be en gift man utan barn att ha förståelse för och verkligen relatera till kvinnan i fråga utan medlidande eller kritik. Eller fråga en gift kvinna med barn som jobbar deltid eller inte alls. Du kommer att kräva mycket mer tid och självmedvetenhet av dem att gå en mil i den ensamstående mammas skor utan att klandra offret, ett fenomen där människor tror att världen är rättvis och att man får vad man förtjänar genom sina egna misstag. Att visa sann empati kräver en mer utvecklad mänsklig förmåga jämfört med sympati. Det är lika viktigt att se på empati från motsatt håll, det vill säga från apati. Apati beskrivs som att man saknar intresse, entusiasm eller oro. Apati täcker dock inte hela motsatsen till empati eftersom det också kan vara motsatsen till sympati. Den skiljer inte på att dela eller inte dela samma upplevelse som i exemplet med den ensamstående mamman. William James, fadern till amerikansk psykologi, sätter narcissism som motsats till empati. Citat, en form av egenintresse, själviskhet, som producerar överdriven eller exklusiv oro för sig själv. Slutcitat. Några funktionella svagheter inom narcissismen som han nämner, citat, relationell dysfunktion, interpersonell konflikt och sexuell aggression samt de destruktiva aspekterna av jaget blir idealiserat. Slutcitat. James trodde att, citat, om vi tar fenomenet egenintresse och observerar det i dess mest ursprungliga form, ser vi en darwinistisk instinkt som har stort överlevnadsvärde. Slutcitat. Det var allt för det här avsnittet. Tack för att du lyssnar på Newman-podden och håll utkik efter kommande kapitel.